Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch.
Hej hej, Felix från poddredaktionen här. Veckans avsnitt är från förra helgens livepodd på Café 44. Den gjordes i samband med stödkväll för Take Concrete Actions planerade aktion Pulp Fiction som sker i Gävle i sommar. Mer info om den finns på deras hemsida. Livepodden är i två delar med olika deltagare. I första delen pratar Linnea och Pontus om delningsekonomin med för detta klimatpolitiska talspersonen för Vänsterpartiet Jens Holm och humanekologen Rickard Wallenius. Och i andra delen som släpps senare i veckan så pratar jag och Ella om klimat- och arbetarkamp med Jakob Gomets från Allt åt allas klimatpodd Motståndets natur, Henrik Gren från Ta tillbaka framtiden och Alexandra Pogorselska, klimatreporter från ETC. På grund av lite strul så spelades första minuten av livepodden inte in, så avsnittet klipps in mitt i när Rickard Wallenius presenterar sig. Så ni vet varför det börjar lite märkligt. Men njut av showen, första avsnittet kommer här. Andra avsnittet kommer senare i veckan.
Wallenius, och jag är väl kanske här för att jag har varit vänsterpartistisk lokalpolitiker i Stockholms stad, suttit i miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden. Jag är också docent i samhällsvetenskapliga miljöstudier i Göteborgs universitet och forskar om, faktiskt inte direkt gig-ekonomin, men lite om delning och gräsrotsinitiativ och sånt där som på något sätt befinner sig i någon slags gränsland till det vi ska prata om idag.
Ja, jag heter Jens Holm. Jag är också vänsterpartist. Jag har förflutet om 15 år som heltidspolitiker, först i EU-parlamentet och sen i riksdagen. Och i riksdagen var jag 12 år och då var jag miljö- och klimatpolitisk talesperson. Och nu är jag aktiv i Vänsterpartiet i Stockholms fullmäktige. Innan jag blev politiker så var jag aktiv i djurrättsrörelsen främst.
Och ja, som Linnea har berättat så heter jag Pontus Blymer och jag är medlem i Gigwatch.
Ja, och vi skulle ju haft en femte medlem i panelen också som heter Nasar Khan som är engagerad i taxiunionen. Men han var tyvärr sjuk idag så att det känns tråkigt. Men vi kör på ändå. För det första, begreppet delningsekonomi, Pontus, vad är det för den som inte är bekant med begreppet?
Ja, man kan väl säga, man kanske kan börja med att säga att varje cykel eller varje period av bubbla, eller vad man kan säga, techindustrin när nya, i detta fallet plattformar, lanseras. Det har ju funnits kanske, man kan säga, tre stycken generationer av plattformar på något sätt. Och alla har också haft sin egen berättelse. Vi hade en första generation med Amazon och eBay exempelvis som var väldigt tätt sammanlänkat med dotcom-tiden och IT-bubblan runt 00-talet och tanken om en helt ny ekonomi. Och vi hade sen under 00-talet liksom framväxten av sociala medieplattformar och de här sammanfogades på något sätt i en berättelse om webb 2.0 som skulle säga demokratisera internet och det var deltagande internet och det skulle leda, det fanns lite parodiska exempel på när det hävdades att det skulle leda till en revolution i paritet med renässansen eller demokratin i Aten. Alltså det var varje liksom bubbelfenomen eller varje sån här vad ska man säga, varje hype har en egen berättelse och delningsekonomin kom på något sätt att fånga in och rama in den tredje generationen av plattformar som delade inom citationstecken fysiska tillgångar i rummet och i allt större utsträckning också arbetskraft.
Och har du några exempel på vad det kunde handla om?
Ja, de här i slutet av 00-talet, liksom parallellt kanske med fildel eller piratrörelsen, så växte det också fram väldigt mycket gräsrotsinitiativ. Och Couchsurf var ett tidigt exempel. Det fanns också mycket bilpooler och folk började skapa allmänningar på olika sätt.
Och couchsurf, det är innan man...
Ja, det var väl egentligen som Airbnb, fast det var inte monetariserat, utan det var på helt ideell och faktisk actual delning mellan människor.
Just det, så man kunde liksom lägga upp att om någon vill komma förbi Stockholm, ja, så kan ni sova på min soffa. Precis. Gratis.
Ja, det fanns ingen transaktion här, utan det var, det var liksom ett faktiskt utbyte som inte var monetärt. Men, och det fanns många sådana här initiativ, och också i USA specifikt efter krisen, så i fattigare delar av USA så växte det fram något som kallas för tidsbanker. Alltså i lokalsamhället så utvecklade de typ som plattformar. Ibland var de digitala, ibland var de bara liksom typ en anslagstavla där man kunde utföra sysslor åt varandra. Och så fick man någon form av fiktiv valuta som man kunde byta. Om jag går ut med din hund så kan du lära min son matte typ. Alltså, och så hade man någon form av påhittad valuta som kunde reglera detta. Men 2010, ganska specifikt 2010, så började det släppas några böcker i USA som kom från Silicon Valley och kom från riskkapitalister som definierade en ny ekonomi. Och den här nya ekonomin var då det de kallade för the sharing economy. Det hade också namnet collaborative consumption, användes också. Det också kallas den cirkulära ekonomin, men det tror jag begreppet har lite längre tradition än så, men... Och då, de här då Silicon Valley-entreprenörerna, som alla själva var involverade i sådana här bolag själva. Två av dem ägde ett riskkapitalbolag som hette The Collaborative Fund exempelvis, som bara investerade i sådana här typer av företag. Men då tog de den här kulturen av allmänningar eller sätt att dela som hade på något sätt växt fram organiskt och tryckte in pengar i företag som på något sätt perverterade idén med delningen. Liksom, att, och de lyfte fram exempel på Airbnb, blev då det stora exemplet som liksom var som drev hela den här berättelsen om delningen. Och det var också tankar om allmänningen var också centralt för riskkapitalisterna, för de menade att Airbnbs bedömningssystem kunde liksom reglera allmänningen och se till att inga free riders existerade på samma sätt. Och som lutade sig mot Elinor Ostrom, som är en teoretiker, en forskare som har liksom skrivit mycket om liksom varit kritisk mot berättelsen om allmänningens tragedi och menar att det går faktiskt att förvalta allmänningar liksom, utan att det ska vara privata äganderätter. Men de här plattformarna var ju inte allmänningar. Det finns ju ingenting som liksom är, det finns ju ingenting som egentligen är allmänt på Airbnb, utan det är folk som äger väldigt väl definierade äganderätter som man bara hyr ut till folk liksom, på de här plattformarna. Och det kan man säga på något sätt är grunden till här tog berättelsen sin början.
Mm. Jag tycker det är intressant att du tar upp ursprunget i liksom couchsurfing och jag menar för liksom låna eller elsparkcykelsystemen finns det liksom började det med så här samkörning, samåkning, så här, nya appar som möjliggjorde liksom frivilligt och icke monetariserat samarbete. Och det och hur liksom kapitalismen sen kliver in och liksom exploaterar det. Och det är ju någonting som är väldigt typiskt för kapitalismen egentligen sen egentligen 70-talet, den nyliberala fasen. Hur den har lärt sig att liksom absorbera protester som artikuleras inte kring de så här traditionella frågorna om löner och kanske arbetstid och sånt, utan också om så här emancipatoriska frågor. Och det finns några franska sociologer som har skrivit intressant om det i en bok som heter The New Spirit of Capitalism, hur de liksom, det som hände någonstans i början på 70-talet eller slutet på 60-talet var att mycket av kritiken mot kapitalismen blev vad de kallade för the artistic kritik av kapitalism, som bygger mer på liksom viljan att vilja på arbetsmarknaden att kunna uttrycka sig själv liksom. Och det innebar ju först en kris för löpande bandsfabriker och sånt där. Men så småningom så lärde sig de smarta kapitalisterna att använda den viljan, styra in den till att liksom faktiskt öka exploateringen av arbetskraften genom arbetslag och liksom så här större självständighet i jobbet och så där. Jag tycker att den tendensen är så tydlig, och i ett annat exempel från nyliberalismens historia är ju liksom hur friskolorna kom till, att det liksom startade mycket med viljan att ha den här lilla byskolan, och var en protest emot liksom det kanske ibland väl stelbenta offentliga sektorns skolor och statliga skolor och så här. Och jag minns själv vill jag faktiskt när regeringen Bildt tillträdde då 1991 och införde skolreformen, hur den liksom lanserades med att dåvarande skolministern moderaten Beatrice Ask åkte upp till hippiebyn Skogsnäs i Ångermanland där det fanns en liten så här självförvaltad byskola och sa att ja, men nu ska ni liksom få liksom möjligheter att verka och få skolpeng och sådär. Och därifrån till liksom dagens då stor kapitalskolor liksom det finns en logik i det. Jag har forskat lite bara kort på vindkraftsområdet också. Det finns faktiskt liknande grejer kring alternativ energi, hur de storskaliga energisystemen utmanades av till exempel små kooperativ som ville ha vindkraftverk, men hur det liksom blev som en slags bräsch in mot att slå sönder de offentliga monopolen på energiområdet och liksom ledde till till den stora avregleringen av energisystemet. Så det här är verkligen generella tendenser, men det är ett jättebra ytterligare exempel liksom just hur gigekonomin börjar med att exploatera en allmänning och vilja till samarbete, människors önskan, längtan efter frihet på något sätt. Men leder till ackumulation och utsugning av arbetskraft och miljö.
Du sa, Rickard, att du rullar tillbaka till 70-talet, och jag tror du skulle säga att det är typiskt för kapitalismen med 1700-talet. Ja, för egentligen är ju beskrivande för kapitalismens produktionssätt. Det handlar ju hela tiden om att breda ut sig och hitta nya marknader och nya områden att exploatera och tjäna pengar på. Ordet privat kommer från latinets privare, som betyder beröva, deprive på, kan man ju säga på engelska. Och så egentligen är det inte så konstigt på det sättet, men det känns ju liksom extra surt när liksom vår vilja att samarbeta och man bygger också upp underifrån, precis som du var inne på, flera väldigt framgångsrika system, och man kan liksom rida på den här nya tekniken som underlättar just för samarbete, så kommer det, så exploateras det av bolag som ser affärsmöjligheter i det här. Och det är så tråkigt att vi då politiker inte har liksom lyckats reglera det här området och se till att bilpooler, definitionen av en bilpool ska vara att den ska vara icke-vinstdrivande och att det är till syfte för de som är med i bilpoolen till lägsta möjliga pris och bäst för miljön ska kunna nyttja de där bilarna man har i bilpoolen som ett exempel. Men det har blivit en vara och en tjänst som vilken annan.
Ja, men superintressant. Men jag tänker nu har vi pratat lite om begreppet delningsekonomi. Men vi har ju en podd här ikväll med temat klimat, kan man ju säga. Hur hänger delningsekonomibegreppet och liksom delningsekonomidiskursen ihop med klimat och hållbarhet?
En sak som jag skulle kunna säga lite kort är att liksom i kärnan av delningsekonomin, för den hade en... Delningsekonomin har en egen teoretisk apparat, kan man säga, som bygger på att, som Timbro sa i deras till gigekonomins försvar, att så här, maximalt allokera fördelningen av resurser.
Alltså, så man tänker att det är det mest effektiva resursutnyttjandet?
Precis, liksom. Delningsekonomin möjliggör oss att skapa mycket mer effektiva och mer penetrerande marknader, och därför är det bra. Det är sagt med glad röst.
Och det där är din glada röst. Ja.
men tanken var då att det var ju de här entreprenörerna då som lanserade det här begreppet. Hela deras böcker är liksom på en kritik mot masskonsumtionssamhället. Det är det inte egentligen, men det är väldigt viktigt för dem att positionera delningsekonomin som en liksom reaktion. De menar att dagens ungdom vill inte längre konsumera saker för att de är medvetna människor. Och därför så vill de istället dela sina resurser på plattformar. Och det är så Airbnb motiveras. Det är så hela de första liksom stora plattformarna i tredje generationen. Vi snackar kanske 2008 och framåt. Och i början så var ju det här en berättelse som baserades på befintliga plattformar, exempelvis Airbnb och så vidare. Men sen så kom det ju också Uber exempelvis anpassat sig till berättelsen. För Uber från början var ju inte ett samåkningsföretag. Utan Uber var från början en limousintjänst som lanserades i Silicon Valley som kostade 3 gånger så mycket som en vanlig taxi. Mm. Och den gick ut på att så här, vi har en plattform, eller om det ens kan kallas en plattform, för det är ju inte... Det var egentligen en tjänsteleverantör, Uber i början, som hade så här underleverantörer som var liksom riktiga så här limousinfirmor som då hyrde ut det till folk som kunde betala en premium för att åka lite mer nice typ. Mm. Men så här, runt 2013 så var ju då de lanserade det, Uber Pop, som var då den här svarttaxiverksamheten egentligen, men som helt grundades på tanken om att vem som helst som är på väg från Södermalm till Norrtälje ska kunna plocka upp någon person som ändå skulle dit och så vidare. Och det var helt centralt för de här. Och också TipTap och speciellt Voi som var andra stora svenska plattformar som väldigt centralt för deras existensberättigande och framförallt relationen med de reglerande myndigheterna som präglades av de här berättelserna.
Mm. Men det är berättelsen, det är liksom så här, så det säljs in, och det har jag ju sett också när jag suttit som politiker i nämnder eller bara som konsument och så. Men bakom det så tänker jag så här, att vad det egentligen handlar om är ju att hitta sätt att komma runt existerande så här, regelverk, överenskommelse på arbetsmarknaden, lagar. Alltså, de opererar ju nästan alltid i en slags gråzon. Där då liksom den här tidigare kapitalismen som jag lite grann var inne på tenderade att leda till att arbetsmarknaden reglerades, löner bara satta utifrån kollektivavtal eller minimilön, lite olika länder. Det fanns arbetstidsbegränsningar, lagar om heltid och så vidare. Och syftet eller lönsamheten i den här, det lockande med gig-ekonomin är ju att riva ner det. Mm. Och hitta sätt att liksom dumpa löner, dumpa villkor. Och det tycker jag är intressant, för det gäller nog också ganska mycket på miljöområdet som du var inne på, att även miljöområdet är ju ganska reglerat på olika sätt. Men här kommer det fram då operatörer som agerar kommersiellt och som genom att de befinner sig i det där liksom lite gråzonen mellan privata individer, egenföretag och stora organisationer kan så här undvika massa lagstiftning och regler som på ett sätt som leder till exploatering både av arbetare och natur, tror jag.
Och det är ju också att exploatera begreppet klimat. Jag menar, ta Voi till exempel som verkligen försöker att lansera sig som en klimatvänlig tjänst. Men vi vet ju att de resor som de ersätter är gångcykel och kollektivtrafik främst. Och om man tittar på hela livscykelanalysen av det hela för att tillverka en Voi med batteri och all mekanik och sånt, så är det inte alls något klimatvänligt. Och ett steg till, jag menar, Voi's våta dröm är ju förstås att vi alla ska ha månadsabonnemang hos Voi. Då har man inte också ett SL-kort. Och då har de ersatt kollektivtrafiken, då har de liksom konkurrerat ut kollektivtrafiken, i alla fall innerstan. Och det är liksom det de bryr sig om. De är inte lika intresserade av Norrtälje och Vallentuna och sånt, utan där det finns flest människor och minst yta. Så det är extremt upprörande, och än mer upprörande när liksom gröna politiker inte ens liksom kan se igenom det, syna den bluffen. Mm. Och liksom sätta, jag vet att när du satt i fullmäktige så försökte ni liksom att begränsa eller få bort det här, men Miljöpartiet var ju inte särskilt intresserade av det, utan tvärtom. Mm. Liksom gullade med de här bolagen, och det är förbannat störande.
Det finns en intressant grej där, tyckte jag, med Miljöpartiet som... Gigwatch släppte en rapport för ett par år sedan som heter Plattformen och politiken. Och där redovisade Miljöpartiet att de var liksom kritiskt inställda mot gig-ekonomin och plattformsekonomin, men de var kritiska till gig-ekonomin, men de var positiva till delningsekonomin. Mm. Så uttryckte de det. Och i alla sammanhang där de här begreppen används så är de betyder de ungefär samma sak. Mm. Så att det är någonting som är... det finns en konflikt där.
Mm. Men jag tänker, begreppen gig-ekonomi och delningsekonomi var... Ibland så ser man ju dem användas liksom som att de vore synonymer. Vad skulle ni säga är skillnaden liksom i betydelse? Betyder det samma sak?
gig är väl ändå det, just den här lösa förhållandet till arbetsmarknaden. Man inte har en fast tjänst, tänker jag. Men det är inte jag som forskar på det.
Nej, men
det,
men,
medans delning kan vara lite... Det kan ju vara... Jag tycker ändå att, man, att det fortfarande också finns bra delningsinitiativ. Och, alltså som vi har studerat lite så här saker som cykelkök eller liksom så här solidariska kylskåp där folk samlar in mat och delar med sig av. Och det finns ju ändå sådana saker som... eller så här prylbibliotek som har vuxit fram och så här ofta. Det är inga saker som verkar ha varit så lätta att kommersialisera, utan där är väl snarare att gräsrötter har varit initiativtagande och sen ibland tar kommuner över, men det tycker inte jag måste vara dåligt. Det var ju så biblioteken växte fram en gång i tiden. Det var ju faktiskt oftast privata eller civilsamhället som byggde upp de första biblioteken, folkbiblioteken, och sen tog kommuner eller staten och så här.
Ja, det... Och om det ska fungera effektivt så är det nog så det får bli. Och det är samma med samåkningstjänster. Tänk om varje kommun kunde ha en samåkningstjänst. Alltså att se till att människor möttes på en plattform. Och ja, jag ska åka bil till Södertälje, någon som vill åka med. Och, så, och det är liksom en neutral plattform också. Så att man vet att den på något vis det är, liksom, det är säkert och så vidare. Men jag tror att kommunerna medvetet drar sig för att göra det, därför att de tycker att nej, men det här har ju blivit en produkt på en marknad, så att det här ska vi hålla oss borta ifrån.
När det blir en produkt på en marknad blir det ju också svårt för kommunerna att agera, eftersom man inte får kommun konkurrera liksom med privata företag.
Nej.
Där är intressant med lånecykelsystemet som har ju havererat fullständigt i Stockholm. Och den
vilket lånecykelsystem?
Nej, men det finns ju inget. Det revs ju det var ju höstas till slut, va? Som man hade en lång historia. Jag tror att det förra lånecykelsystemet som var enkla cyklar och ganska begränsat antal funkade hyfsat bra. Jag tror det upphörde om det var 17 eller 18, och sen så skulle man komma på att man skulle göra en mycket större upphandling och sådär.
Du sa 17 eller 18, var inte 1718?
Nej, just
det. Det var jag som började prata om 1700-talet förut. Vad dumt.
Nej, men jag tror att det var, kanske att det var fram till våren 2018, om jag minns rätt, så fanns de gamla cyklarna kvar. Och så skulle det nya komma på en gång såklart. Men då skulle det vara en sån jävla komplicerad upphandling, och då skulle det vara elcyklar, och det skulle vara låncyklar, och det skulle vara fler cyklar och så här. Och bakgrunden med just lånecykelsystemet, det är ju liksom att det är ju ett sätt, där har ju liksom de här annonsförsäljarföretagen kommit på att ett sätt att få med sig kommuner att släppa såna här kommunala anslagstavlor är att erbjuda någonting till kommuner som inte kommunerna tycker sig kanske ha råd med. Så det är liksom offentliga toaletter å ena sidan, och det här lånecykelsystemet å andra sidan har ju då liksom såna annonsförsäljare erbjuder staden, och så blir det en slags byteshandel.
Mm. Men det lånecykelsystemet, en månad efter att Voi placerade ut sin första cykel i Stockholm, så vann de ju upphandlingen om att också leverera Stockholm City Bike-grejen. Och sen så havererade de i den processen i typ 4 eller 5 års tid.
Genom det var bara olika bolag, om jag minns rätt. Och det är framförallt
varandra,
Voi var med, men också såna här annonsförsäljare.
Ja.
Och de stämmer varandra, precis, så det blev fördröjningar på det sättet.
Men Voi har ju ett väldigt direkt intresse i att det här cykelsystemet inte kommer på plats. Ja. För det finns ju ingen större konkurrent mot deras elsparkcyklar än att...
Nej, men, och för att göra en lång historia kort, så till slut så visar det sig att det är svårt att göra upphandlingar på kvalitetsaspekter. För det leder bara till tvister och konflikter. Så det enda staden hade var kvantitet. Den som till slut vann upphandlingen levererade inte kvantitet heller, eller kvalitet, men inte kvantitet, men det var ändå och fick ganska stora viten, men det brydde man sig inte om, för att försäljningen från annonsintäkterna är väl antagligen väldigt mycket större, så det spelar en stor roll. Men i alla fall till slut så, ja, ni kanske vet, men liksom appen funkade inte, och batterier brann, och till slut var det så här att cyklarna började falla isär i bitar, och de fick besöka sjukhus liksom.
Just det, för
att
och det här var efter 3 månader typ, efter lansering.
Så då till slut så sa de, okej, vi drar tillbaka det här. Men under den här processen försökte vi från Vänsterpartiet ändå säga så här, men kan vi inte göra ett kommunalt system istället? Om det här nu havererar och vi drar tillbaka liksom så här. Och då har det ju hänt någonting under resans lopp som har direkt med Voi att göra. Det är så här, ett kommunalt cykelsystem, om man skulle köra det liksom i kommunal drift, då riskerar man att konkurrera med de här nya och friflytande. Liksom. Och vi vill ju att ett lånecykelsystem ska vara billigt och tillgängligt liksom. Och det blir ju liksom direkt konkurrensfördel då mot de här kommersiella operatörerna. Så det var en av flera anledningar, men en anledning till att trafikkontoret inte riktigt ville lansera de här, eller gå på liksom att återkommunalisera systemet, är en oro för att bli stämd. Och det är sådana jävla stora risker att bli stämd, för att det är liksom så stora pengar när de här annonstavlorna är inblandade.
Så hellre en marknad, även om den inte fungerar, så är det bättre än att vi får lånecyklar på riktigt.
Ja. Men sen är det här med marknaden också. När elsparkcykelboomen kom, om jag minns rätt var det 19, kanske 20 var det väl som det exporterades. Så det var liksom så här 15-20 000 cyklar på Stockholms gator. Det var 12-13 bolag. De låg i driver utanför Gröna Lund och så här. Det var ju det var fri marknad, eller hur? Och Voi var ju en av de operatörer som sa, men vi kan inte ha det så här. Vi måste gå till en oligopolsituation. Vi måste liksom, staden måste förbjuda och bara tillåta 3 kanske bolag eller 4 bolag, och vi ska förstås vara ett av dem. Mm. Så man vill ju, man tror inte ens själva på den fria marknaden.
Ja, nu har vi ju kommit in lite på några av de här konflikterna med eller mot olika plattformsföretag som kanske framförallt Stockholms stad har haft de senaste åren. Det har väl varit några till också, tipptapp tänker jag på. Men om man tittar på liksom delningsekonomifrågan, har man kunnat se liksom så hur har retoriken sett ut i politiken? Har delningsekonomi liksom nämnts när man har haft diskussioner kring de här plattformarna? Eller hur har det sett ut?
Ja, det vill jag nog påstå att det har funnits en sån lite kanske naiv och lite romantisk syn på de här bolagen när de har etablerat sig. Att man inte, ja. Det finns ju också generellt sett, skulle jag vilja säga, i Stockholms stad en väldigt näringslivsvänlig liksom så här, ryggmärg hos förvaltningarna. Och så här. Man vill ju liksom att det ska gå bra för kommunens företag och man vill inte gripa in och så vidare. Men när det gäller just TipTap då, det är en sån app för att man ska kunna hjälpa sin granne och köra sopor och så till återvinningsstation eller återvinningsanläggningar. Och den verksamheten kom igång kanske 15 eller någonting, och sen så tror jag att det blev ett ärende i miljö- och hälsoskyddsnämnden där jag hade satt kanske 18, och där staden ville förbjuda den tjänsten därför att det är en upphandlad tjänst. Det är liksom någonting som, det finns tror jag 3 bolag som staden har upphandlat som ska göra det här.
För det finns speciella lagar kring vem som får hantera avfall.
Precis, och det är ett kommunalt monopol, och om inte kommunen gör det själv så ska det vara i upphandlingsform. Så då ville man förbjuda den här appen och det här TipTap. Och det gjorde man lokalt, men det blev såklart också en rättsprocess kring det. Och jag har inte följt den frågan jättenoga, men vad jag förstår så fick... en komplicerande faktor är ju att TipTap är en app. Det är inte de som kör, liksom, utan det är ju liksom... De bara liksom förmedlar kontakten mellan kunder och utförare, kan man väl säga. Så det har varit uppe i mark- och miljödomstolen. Jag tror att appen finns kvar, men de har också konstaterat då att yrkesmässigt får man inte göra det här. Men utan det är de här upphandlade bolagen som yrkesmässigt får köra skräp till återvinningscentralerna. Men det kan man inte då förvänta sig, vad jag förstår, menar domstolen, att TipTap har koll på. Så TipTap är fortfarande lagligt uppe och existerar, och staden kan nog inte göra så mycket åt det. Men det kan ändå vara så att de som så att säga utför tjänsterna som förmedlas via TipTap är liksom olagliga om de gör det yrkesmässigt, vilket är lite svårdefinierat verksamhet.
Vi hade en ganska intressant diskussion när jag satt i klimatberedningen 2017, och klimatberedningen var då den parlamentariska gruppen med alla partier förutom SD som tog fram det som blev den klimatlag som vi har nu. Men då kom just delningsekonomi upp, och jag tror det var Anders Wijkman, tidigare KD-politiker, som förde det på tal, för han var ordförande i klimatberedningen, och sa att vi borde ju liksom ha ett kapitel om det här, för det kan ju verkligen vara till gagn för klimatet. Och då sa jag att ja, men då måste vi definiera delningsekonomi, och för mig är det självklart att det ska vara icke-vinstdrivande. Och ungefär där körde vi fast. Mm. För på högersidan så tyckte man att det var väldigt viktigt att vi skulle liksom Airbnb och sådana saker skulle liksom ta som exempel. Mm. Men jag minns det ändå som en rätt intressant diskussion, och det var rätt uppenbart att på högersidan så hade man liksom inte reflekterat över att det kunde vara ett problem att man gjorde marknad av det som tidigare var ett samarbete. Så det har funnits en sån diskussion på högsta politiska nivå.
Jag begärde ut all korrespondens mellan TipTap och den förvaltningen i den tvisten mellan... Och det finns några ganska roliga meddelanden där, framförallt från TipTaps vd, jag tror han heter Tim Bjälkenstam, när han säger att det kommunala avfallsmonopolet har inte prövats mot bakgrund av delningsekonomin, och därför gäller det inte, för därför behöver vi gå till rätten. Det vill säga att när det kommunala monopolet på avfallshantering kom till typ 73, då visste de inte delningsekonomins potential. Mm. Så därför fanns det skäl att pröva detta monopolet rättsligt en gång till.
Då visste de inte att det skulle komma en app som var jättebra, som var en startup-idé.
Och då visste de inte att det skulle komma en app som han definierar som personer med underallokerad utrymme i bil eller släpvagn som ändå är på väg till tippen och kan ta med grannens soffa. Då visste de inte om att den bolagsformen skulle komma 50 år senare och rädda klimatet.
Men jag tycker att
TipTap svarar ju ändå mot någon slags behov, att liksom även folk som inte har bil vill kunna köra tunga grejer till soptimme eller bli av med såna här stora grejer liksom. Så där försökte faktiskt vi säga att här kunde faktiskt kommunen eller Stockholm Vatten Avfall bli bättre och erbjuda tydligare tjänster faktiskt. Och det är möjligt att man då hade återigen hamnat i den här konkurrenssituationen. Men det är rimligen inte, eftersom det ändå är ett kommunalt monopol. För jag tror att ett problem är att på TipTap så där lägger man ju själv så här ett bud, eller hur? Och man säger, ja, jag är beredd att betala 300 spänn för att köra min soffan liksom. Och jag vet inte vad liksom normalpriset ligger på där.
Vi intervjuade ju i början när jag var engagerad i Gigwatch, så hade vi ett projekt där vi intervjuade folk som jobbade för TipTap, och de sa att ett vanligt problem där var att folk la upp typ en soffa eller något, och så var de så, någon får 500 kronor om ni hämtar den här. Mm. Så fick de så många svar, så då var de så, jag kanske kan få det här billigare. Så tog de ner annonsen, la upp den igen för typ 300 kronor igen. Mm. Tills det liksom, det var bara som ett sånt race det var om. Och självklart, TipTap gjorde ju inget åt det här, utan de var bara så, ja, om man vill buda neråt, det är ju fine.
Ja, de hittar bara vart utbud efterfrågan möts.
Ja, precis. Den perfekta skärningspunkten mellan linjerna.
Det är ju logiken, medan det upphandlade systemet då, där kostar det 1300 spänn, och det antar jag är betydligt mer. Så det finns ju faktiskt någonting också där kommunen skulle kunna agera mot de här aktörerna, helt enkelt kanske erbjuda en subventionerad tjänst. Liksom.
Jag vet ju att Stockholms stad hade inom äldreomsorgen, jag vet inte om det finns kvar, men fixartjänster kallades det då. Och det är då att man de som hade behovsprövad äldreomsorg kunde liksom få plussa på. Och det kanske kom någon och bytte glödlamporna, eller någon som just körde vägen soffa eller någonting, och så fick man betala liksom extra på fakturan den månaden. Men det här visar ju att det går att göra det inom liksom egen regi, och också självklart att det finns ett behov. Ja, men annars skulle inte, i och för sig, en del behov skapas nog, Foodora. Det är liksom, vem har behov av att någon ska köra moppe 5 kilometer för att jag ska få en pizza, när det finns en pizzeria utanför dörren? Men många av de här tjänsterna behövs ju faktiskt. Så att, det kan jag också tycka, att vi behöver ju liksom vara duktiga på att hitta samarbetsmodeller och så att vi kan hjälpa varandra att göra det som är bäst för klimatet, och hjälpa till att reparera och återanvända prylar, så att man inte bara köper nytt hela tiden.
Jag tänker på det du sa för ett tag sedan, Pontus, om när du hade din glada Timbro-röst, att delningsekonomin är det mest resurseffektiva användandet liksom, eller sättet att ha en ekonomi på. Skulle du säga att det ligger någon sanning i det?
Jag vet inte. Ett dåligt exempel på att det inte ligger någon sanning i det är ju kolla på just elsparkcyklarna, för där varje... Det beror lite på hur man definierar en plattform, men en vanlig definition är ju att en plattform är någon form av privat marknad. Det vill säga inte en privatiserad marknad, utan en proprietär marknad, det vill säga en marknad som är inom ett enskilt bolags gränser, typ. Och om man då tänker att varje plattform är en marknad, så blir då varje gång en ny elsparkcykelaktör lanserar sig i Stockholms stad, så kliver den marknaden i små, små fragment. Mm. Vilket gör att om du ska ta dig till jobbet och är en flitig och en entusiastisk elsparkcykelåkare, så måste du ha 14 appar i din mobil. Du måste liksom hoppa mellan 14 appar för att liksom bara var 14 cykel är möjlig för dig att använda om du bara har Voi-appen. Mm. Så det är ju ett direkt motargument. För det finns ju någonting, det finns en sån naturlig monopoliseringstendens i plattformarna. Det vill säga att de är bara effektiva om det bara finns en. Det finns ju så att när Blocket, när Facebook Marketplace slog igenom, så dog Blocket, exempelvis. Vem använder Blocket när man kan använda Facebook Marketplace, exempelvis?
För jag.
Det finns uppenbarligen några.
Jag gjorde en jämförelse, jag la upp samma skidor på båda och de blev sålda på Blocket, okay. Men inte Marketplace.
Ja, okej. Okay. Fair enough.
Det är en generation på Facebook.
Ja, det är nog.
Fair enough. Men det finns ju någonting med att liksom både de som säljer saker, tjänster eller varor och de som köper dem på något sätt gynnas av att allting finns på samma ställe. Mm. Och, så därför finns det så här en sån naturlig winner takes it all-effekt i alla plattformar. Men i praktiken så kommer ju alla aktörer tävla med varandra om att vinna det här monopolet. Och de kommer subventionera sina tjänster. Så den som har mest riskkapital i ryggen och lyckas till liksom leverera sina tjänster till till artificiellt lägst pris.
Går med förlust längst.
Går med förlust längst, ja. Mm. Är de som kommer att få monopolet. Mm. Och då kanske vi har då den här enda algoritmiskt optimerade marknaden som kanske är svineffektiv på att dumpa arbetets pris, på att matcha det med något form av utbud. Men så finns det ju, eftersom plattformen, eftersom marknaden i sig är privat, så finns det ju hela tiden ett intresse av att maximera kilen mellan utbud och efterfrågan. Mm. Plattformen kommer ju vilja skapa maximal monopolränta till sig själv. Uber är ju kanske det tydligaste exemplet de senaste åren, när de klickade på den stora röda knappen där det stod typ dynamisk prissättning, så att de började matcha de förarna som hade uppvisat en vilja att köra billigast med de kunderna som hade uppvisat en vilja av att åka dyrast. Så kunde algoritmen lösa det optimeringsproblemet, så att Uber kunde ta en take rate på 40% istället för 20% på varje resa. Och är det en effektiv marknad? Pass, skulle jag kanske säga på den frågan. Liksom.
Men vi menar ju också olika saker, tänker jag. Men en effektiv marknad är ju där liksom då, liksom, man isolerar allokering till ett givet utbud och givet efterfrågan. Och så, liksom, att priset på maximal utslag. Men jag menar, effektiv miljösynpunkt, det är ju någonting helt annat. Och det är det som kanske är skillnad på behov då efterfrågan. Man kan kanske att en del plattformsgrejer, liksom Fodora och sådär, jag menar, bygger ju på att det finns en efterfrågan på den här tjänsten därför att priset är så jävla lågt. Mm. Men behovet är begränsat, som du säger, liksom, att man kan ju faktiskt också gå. Liksom. Men till ett artificiellt lågt pris så finns det en efterfrågan. Och då försvarar såklart Fodora eller andra sådana billiga tjänster mot den efterfrågan. Men vad kommer den här, liksom, det låga priset sig av? Och det är ju det här att de opererar i ett skuggland. Och såklart också att arbetsmarknaden av andra skäl ser annorlunda ut. Mindre reglerad. Jag menar, det har varit väldigt stor arbetskraftsinvandring som inte har varit alls reglerad på samma sätt. Men också tycker jag att man börjar spåra en skillnad i, eller en sån här förändring i värderingar och normer. Att för många i min generation är det fortfarande konstigt att inte åka taxi i Stockholm, säger jag. Eller att beställa hem mat av någon som liksom inte, som jag kan räkna ut har väldigt låg lön och så här. Men det känns som att i kanske er generation så börjar det beteendet normaliseras. Mm. Alltså, en annat exempel på det här, sådana ekonomier som uppstår när klyftorna ökar, är ju såklart städtjänst. Och när på 00-talet var det väl, då var det ju liksom just den här värderingsfrågan i centrum, då kallades det för pigdebatten ju väldigt liksom väldigt starkt liksom, att vi ska inte tillbaka till ett pigsamhälle. Men det känns som att den diskussionen är ganska långt borta nu, att det är liksom mycket mer normaliserat att också ha inte bara städhjälp som ju då är liksom subventionerat av staten, men också massa andra sådana tjänster, personliga tjänster, enkla tjänster som jag inte växte upp med fanns fortfarande. Nej. Så här.
Ja.
Det såg ut som du var på väg att säga något.
Skillnad mellan behov och efterfrågan. Nej, men,
jag tänker så här. Nu har vi pratat en del om delningsekonomi och hållbarhet. Kopplingen däremellan. Kan man säga att det finns liksom en aspekt av greenwashing involverad?
Ja, men verkligen. Och det är ju det är liksom det som Voi försöker göra till sitt varumärke. Att det här är en klimatsmart tjänst som man utnyttjar. Och väldigt många andra av de här också. Så det, visst är det så. Det som jag var inne på, men ni kom in på så många andra intressanta spår. Men det är liksom det självklara att mycket av det som vi pratar om fodrar ett offentligt monopol. Att samla in sopor eller försörja människor med vatten, med el eller underhåll av... av järnvägen, av tågvagnar som rullar där på och så. Om du inte har ett... För det här är stora system. Men det som liksom gigekonomin liksom försöker göra, det är liksom att splittra upp det här. Och sen så erbjuda sina tjänster på vissa begränsade områden där de kan tjäna väldigt mycket pengar. Och det går liksom inte att ha en välfungerande kollektivtrafik ifall att innerstadsborna inte nyttjar den. Då blir det liksom alldeles för dyrt. Mm. Och jag vet inte, eller nu vet vi att de har höjt SL-kort igen och så vidare. Och man säger att det har med pandemin att göra och man reser mindre. Men delvis så kan det också ha att göra med faktiskt att folk har ett abonnemang på Voi och liknande istället.
Mm. Mm. Men jag tänker om man tittar på läget idag. Jens, du nämnde tidigare att när delningsekonomi kom upp som diskussion liksom politiskt, då fanns det kanske en naivitet från högerhåll att man liksom tänkte kanske att det var något lite idealistiskt. Och liksom, man har kört några vändor med de här olika sparkcyklarna och elcyklarna och grejer. Hur ser liksom diskussionen ut idag? Har man lärt sig något? Vad är synen på delningsekonomin i nuläget?
Jag tror att från politiskt håll så liksom famlar man nog rätt mycket mörkret, därför att det finns så mycket olika former av tjänster där ute nu, och vissa saker är jättefint samarbete fortfarande som vi verkligen borde gynna, men om det samtidigt, jag menar, ta bilpooler till exempel, om det samtidigt finns kommersiella bilpooler, då blir det väldigt svårt för en kommun att per default säga så här att bilpooler, de får använda den här parkeringsytan gratis, så att vi liksom främjar dem. Därför att då finns det privata bilpooler som också kommer utnyttja det, men det var ju liksom inte det som var tanken, utan det är de som bor i den här bostadsrättsföreningen eller hyresrätten för den delen, som har liksom gått samman och köpt in 10 elbilar, och då vill de kunna parkera på vägen där nedanför. Och så länge det finns, man ligger inom gränslandet till en marknad med privata företag, så blir det nästan omöjligt att skala upp en delningsekonomi som blir effektiv, och då menar jag effektiv i synnerhet för klimatet, att man verkligen kan dra nytta av det här samarbetet. Så det är väl liksom där någonstans det ligger, både på liksom nationell politisk nivå men även lokalt, att man törs inte liksom gynna de här olika verksamheterna, därför att då blir det här lånecykel liksom haveriet, och då blir det ingenting av det. Mm.
Kallas det, är det så här olaga statsstöd det kallas? Ja. Är det typ samma sak som...
Om det är staten, så, men det är ju liksom EU. Men jag menar, det finns ju motsvarande kommunal lagstiftning. Eller
men är det så som allbolagen funkar för bostäder exempelvis? Att kommunens den allmännyttan får inte sätta priser som inte en marknadsmässig aktör skulle ha gjort? Är det liksom den principen från...
Det finns ju till exempel att... det finns liknande frågor vad gäller att... markpriser ska vara liknande för liksom, privata och offentliga hyresvärdar till exempel. Alltså, och det här är ju någonting som man säger också bevakas politiskt i fullmäktige. Vi har till exempel haft bråk om så här, utegym som ju är liksom, en slags kommunal allmänning men som också kan ses som att det konkurrerar med liksom, kommersiella innegym och då vill borgarna går upp i talarstolen och vill lägga ner utegymmen. Liksom. Så det är inte bara en ett laghinder är också en politisk liksom fråga, kan man säga. Mm. Men jag tycker kanske att, apropå din fråga, att det liksom den här första naiviteten kring liksom, till exempel elsparkcyklarna har ju ändå lagt sig. Och till slut, så efter att jag och sossarna hade tjatat på de blågröna i fullmäktige i några år, så blev det ändå någon slags reglering. Så det är inte samma kaos längre. Boy och så vidare finns kvar. Men det är liksom, vi har väl vant oss i någon mån. Vi kanske inte ser det som så här delningsekonomi eller bra för miljö. Men det finns kvar. Det fyller väl någon funktion. Och det, i och med att det är begränsat antal så funkar det, tänker jag. Liksom, så här. Men det är, då har man ju gått ifrån de här ursprungliga idéerna. Och så har det ju blivit... Alltså det finns väl olika tendenser, men jag tänker att också många av de här taxi, Uber och Bolt och så här, har ju blivit lite mer som taxi. Liksom. De måste ha lägg och sådär. Det är ingen som riktigt kanske inbillar sig längre att det sker spontant. Någon bara, jag plockar upp någon på vägen för att liksom, dela det underallokerade utrymmet i min bil på väg till Arlanda eller något, utan... Det är ju en taxitjänst. Liksom.
Men jag skulle nog säga att det är...
Lågpris.
Ja, jag menar, affärsmodellen är ju att kringgå skattelagstiftning och annat. Mm. Så är det. Det är därför det är så otroligt billigt jämfört med taxi Stockholm.
Ja, men precis.
Och det är ju också, det är också konsekvensen av... Alltså, TipTap slutade ju med den sista domen mot TipTap. På ett sätt kan man ju se det som att den domen nästan avskaffade det kommunala monopolet på avfallshantering. Och rätten argumenterade också delvis med delningsekonomins termer. För den menade liksom att högsta miljööverdomstolen heter det instans och så. Men som menade att eftersom just TipTap inte är en aktör utan en marknad så... omfattas inte TipTap av det kommunala monopolet.
Ja, så man ska få sälja sina sopor liksom till högst
eller lägst bjudande på den fria
marknaden. Men det är inte TipTap som gör det, utan precis. Det är liksom de som...
Exakt, för TipTap är ju bara enligt rätten en neutral marknadsplats.
Just det.
Så den kan ju inte hållas ansvarig för att folk bryter mot det kommunala avfallsmonopolet. Nej. Och de här enskilda personerna som då köper och säljer tjänster här...
Som kallas
då,
för Urban Heroes.
Ja, det kanske de gör.
TipTaps hemsida.
Alltså, kallas de det? Ja, fint.
Härligt.
De här personerna menade rätten var helt jämförbara med att en granne då tar med sig sin grannes sopor när han då ska slänga dem. Liksom. Hur kan vi förbjuda det?
Mm.
Alltså, det finns ju liksom... Och det var ju också... vad heter justitieministerns gamla aktivistjuristbyrå? Centrum för rättvisa, heter han så?
Ja,
det var ju de som drev det här fallet som ett stort exempel på en statlig liksom, overreach när de fick förbjuda liksom, de här driftiga unga killarnas liksom, kamp mot den stora byråkratiska...
Från 80-talet. Ja.
Så TipTap fick rätt i slutändan att lagstiftningen från 70-talet hade failed to consider en startup som var jättesmart.
Det hade de.
Ja. Jag tänkte att vi kanske... avsluta med de orden, eller jag får säga. Att vi kanske öppnar upp för lite frågor. Så att om det är någon som har några frågor till panelen de sista minuterna så ska jag ta fram en mick så kan man ställa dem.
Mm, kul med så mycket folk här. Jag ser er inte så bra för det är starka lampor här, men jag ser att det är många som sitter där. Ja, så ser man bättre.
Är den på? Nu? Härligt. Ett ödmjukt önskemål om korta frågor. Håll er lite kortfattade.
Jag har en kort. Jag tänkte, det nämndes med företag som verkar i ett mellanland och som kringgår miljölagstiftningen. Har ni några exempel på det?
Ja, det är väl ett exempel på det är väl alltså fram tills väldigt nyligen så verkade ju TipTap just i ett gränsland. För det tog ju den här plattformen lanserades ju 2016 och det tog 6 år innan det blev lagligt. För att Stockholms stad stämde ju från början och gav TipTap vite för att de hade brutit mot liksom miljöbalken. Mm. Och det här gick upp till länsstyrelsen som då liksom slog fast att ja, kommunen hade rätt i att dela ut de här vitorna. Sen gick det upp till första instansen av miljödomstolen som gick emot och så här, det höll på liksom. Så att under 6 års tid så verkade, så hade TipTap en affärsmodell som helt och hållet var olaglig tills dess att den inte längre blev det. Och samma sak kan vi säga att alla plattformar har brutit mot någon, alltså deras affärsidé har brutit mot någon lagstiftning. Kanske inte alltid just klimatet. Men TipTap skulle jag säga är det mest tydliga exemplet på ett företag som har gått emot just klimatlagstiftningen.
Jag skulle också säga att ställa ut 10 000 elsparkcyklar och sen inte ta ansvar för att en icke ringa del hamnar i Saltsjön eller i Mälaren och är verkligen ett miljöfarligt avfall. Det är ju verkligen att kringgå eller motarbeta allt vad miljöhänsyn handlar om.
Det är frågor. Ja. Det är bara att fråga på.
Jag tycker bara det är intressant med Pontus, du snackade lite om det i början med Ubers liksom. De började ju då egentligen inte som, jag visste faktiskt inte om det här med limousingrejen eller att det var så det började, men det var intressant för att, men att de har inte ens gjort den här liksom grejen att de från början sa att det här var ja, men en så här klimatsmart grej och att vi ska och så, men att de ändå har på något sätt hoppat på den vågen, alltså när man märker att ja, men andra företag drar nytta av ja, men den här greenwashingen då, eller vad man ska säga. Jag vet inte vad min fråga var egentligen. Det blev jag som en sån gubbe som säger en grej utan att fråga. Jag vet inte. Jag antar att jag bara... finns det något mer? Eller liksom, vet ni något mer om den utvecklingen? Eller liksom deras marknadsföring typ? Jag tycker bara det är intressant.
Alltså, det man kan säga är att Uber lanserades ju i Sverige 2013. När liksom diskursen om delningsekonomin stod på sin peak. 2013 var ju delningsekonomin framsidan på Time Magazine och det var liksom Vita huset hade liksom stora konferenser i Vita huset om delningsekonomin. Det var liksom en sån jävla bass då kring detta. Och det var då Uber lanserades i Sverige och hade bara den här limousintjänsten i ett par månader innan de lanserade då Uber Pop som var deras här samåkningstjänst. Så de började väldigt hårt i Sverige från första stund att liksom sälja in sin tjänst som en liksom samåkning och som skulle vara grön och som skulle vara ett sätt för att plocka upp en person och ändå skulle någonstans. Liksom. Så var det inte i USA där företaget under 6 år innan det var en liksom lyxtjänst för superrika i Silicon Valley och New York.
Men vad har också sagt är att de är ett sätt att komplettera kollektivtrafiken till exempel.
Just det.
Kollektivtrafiken inte når så kan man ta Voi sista biten och sådär. Så verkligen försöka använda miljöargumentet.
Och varför stå alla Voi i innerstan då där kollektivtrafiken är alldeles utmärkt.
Ja, precis.
En intressant sak som jag tror var du som sa att Voi faktiskt konkurrerar ut att gå. Det är en intressant verifieringsprocess då att att göra, att uttränga just den aspekten av det mänskliga livet. Att gå. Det är ändå nytt på något sätt.
Ja, men för det de sa också, det minns jag ju att de menar att de tränger undan taxi till exempel. Ja. Alltså bil som ju orsakar utsläpp då. Och,
ja, det har nog inte hänt i många fall.
Och så kom det de första undersökningarna när det kom något underlag. Nämnde du också Jens. Det var ju helt andra typer av transporter som de konkurrerade ut. Framförallt gående liksom, eller transporter som inte annars skulle göras. Liksom, så.
Ja, det är ju spännande att kolla på klimat, aspekten på det.
Jag menar, det är ju samma med matleveranserna. Fodora, jättegammal skruttig moped.
Ja, var kommer alla?
Ja, det undrar jag också. Tänk om de åtminstone hade haft cyklar. Alltså inte mopeder. Men annars hade du gått ner till pizzerian och hämtat den där pizzan själv. Bara för att Fodora nu finns. Och det är väldigt lätt att bara trycka på en knapp och så då kommer den på mopeden där. Jag satt och käkade lunch på en restaurang nu häromdagen. Och under den tiden, 40-45 minuter då vi satt där, det kom in 3 olika Fodora-bud och hämtade mat och körde iväg i bil eller moped.
Där har jag läst att det också från början var lite så här cykelcommunity. Det var folk som var, liksom, gillade att cykla som tyckte att det här var ett bra sätt att tjäna lite extra pengar på. Mm. Men att det väldigt snart togs över då av liksom,
fossilkapitalet.
Ja, nej, men, liksom, och det var ju liksom en, det handlar ju också om det här med olika lönenivåer och vad man förväntar sig. Så det är ju väldigt många som kommer hit på liksom, studie. Säger sig att de ska plugga på universitet eller någonting, men i själva verket är ju förtäckt liksom, att köra voj eller köra mat. Liksom. Och de är beredda att göra det för lägre lön. Liksom.
Det kan så, också, jag tycker att vi ska hinna med en sista fråga också, tänkte jag. Är det någon som har någon mer fråga? Ja.
Jag kanske är naiv, men jag undrar bara, vad var det för fel med att TipTap konkurrerade med kommunens sophämtningsmonopol?
Ja, dels är det ju liksom att det kan vara farligt för dem som gör det. Liksom så här, det är inte utbildad personal. Det kan vara farligt avfall. Det finns ekonomiska incitament att faktiskt inte, vilket har hänt, inte köra till återvinningen utan dumpa det i närmsta grönområde. För det är ju liksom, om det är en cynisk person som, så kan man göra så. Och sen är det ju hela lönefrågan. Om man gör det mer eller mindre på heltid, eller i varje fall en väsentlig del av sin dag, till de här priserna som sätts av kund, liksom, så är det ju, undergräver ju det liksom, de verksamheter som har kollektivavtal och liksom, följer miljöregel och verkligen kör till återvinningsstationen och inte dumpar det i grönområden.
TipTap är ju ett av de gigföretagen i Sverige som har absolut sämst villkor, som inte ens har... Den generella modellen som många gigföretag använder är att de använder egenanställda. Det vill säga att de har inga anställda bud och de har inte heller egenföretagare som kör hos dem, utan personer som fakturerar via egenanställning, typ Cool Company eller Freelance Finans, eller någon nischad semi-arbetslivskriminell version av samma företag. Men TipTap gör inte ens det, utan TipTap bara betalar ut pengar till folks konton och så får folk bara lösa det. Så att om man, och de som jobbar för TipTap är nästan uteslutande migrantarbetskraft som ansluter till den här plattformen, kör folks sopor, får några slantar in på sitt konto och sen så får de betala böter av Skatteverket för att ingen arbetsgivaravgift har betalats, ingenting liksom finns på plats. Mm-hmm. Det är ju bara en rent... Och eftersom TipTap bara är en neutral marknadsplats så är inte det deras ansvar att betala... Så det är, den är lönedumpande, men den är också liksom undergräver liksom arbetsmarknadens liksom 100-åriga institutioner på något sätt. Liksom, att de är, ja, det, men det är nog ändå en av de absolut sämsta gigapparna att jobba för på svenska arbetsmarknaden, skulle jag tro. Så problemet är väl kanske snarare där då, än att kommunens monopol blir nagget kanten, tycker jag. Men det är såklart, ditt argument är rimligt, självklart.
Ja, jag tänker att vi rundar av där. Stor applåd till Jens, Rickard och Pontus. Om ungefär 20-25 minuter så börjar nästa del av livepodden. Då kommer Ella och ett antal gäster prata om klimaträttvisa och solidaritet. Men under tiden så får ni göra vad ni vill. Nästan.
Tack för att ni lyssnade.
Tack.